hej, hej! Första avsnittet på detta nya år.
Nytt år, ny säsong.
Nya möjligheter.
Nytt liv.
Nytt liv.
Ny dag.
Ny dag.
Ny årstid.
Ja, underbart. Det här är Barnrättssnack med Åsa Ekman mitt emot mig.
Och Linus Torjevi mitt emot mig.
Yes, och vi har då avsnitt 115.
Ja. Vad är Barnrättssnack kanske vi ska säga om det är någon som så här skulle lyssna på oss för första gången eftersom det är så här ny säsong och så. Första avsnittet för den här säsongen. Vad är Barnrättssnack?
Folk har ätit nyårslöfte. Jag ska börja förstå barns rättigheter mer. Därför söker jag upp en podd som handlar om det. För det är ju det vi försöker göra. Vi knyter barns livssituation i framförallt Sverige till olika situationer, olika platser och framförallt till rättigheterna som finns i FNs konvention om barnets rättigheter.
Precis.
Ja, var det en bra sammanfattning eller?
Ja, men det kanske var. Jo, och vi pratar själva med gäster, ja, men på olika sätt pratar om barn och barns rättigheter. Mm. En podd om barnkonventionen, helt enkelt.
Yes, och thanks heaven for season 7. Jag har väntat på att få säga den. I 3 dagar nu sen jag gjorde en annan grej så har jag tänkt på den hela tiden. Att jag vill säga thanks heaven for season 7. Mm. Nej, men Åsa, det är ju...
Det här ska vara det återkommande. Det här du ska säga varenda, varenda avsnitt.
Nej, men det här är ju första avsnittet på denna säsong. Och då kom ju du med den geniala idén att vi ska prata om första... Olika första saker och försöka koppla dem till några rättigheter. Och vi har ju en hel rad med första grejer som barn upplever. Och ni har ju säkert massa grejer som ni kopplar till detta också.
Mm. Och jag tänker, men det som jag tänker också är intressant är, eller det som vi också ställer oss lite frågan så här, barnets första grejer, vad av det är egentligen viktigt för barnet självt?
Mm.
Och vad är det som vi vuxna hypar? Liksom? Det tänker jag att den behöver liksom reflektera. För det är ju såklart väldigt olika för olika barn.
Ja.
Det är lätt att tänka, det är många gånger lätt när vi liksom pratar i podden att vi pratar om barn som någon form av så här kollektiv. Men det handlar ju om att det är väldigt olika för väldigt många barn. Liksom, så.
Mm.
Men, ja, men barnets första, så här, vad är viktigt för barnet? Vad tycker vi vuxna är viktigt? Och kanske hur kan vi så här, supporta barnet i de här olika första grejerna?
Mm. Liksom? Du har ju satt upp första stegen som punkt 1 här. Ja, är det viktigt för barnet självt? Kan inte barnet ens reflektera över att nu tar jag mina första steg?
Men vet du varför? För jag gjorde den, det var inte den jag kom på först.
Nej.
Men sen kom jag på, om jag tänkte om vi skulle lägga dem i, så här, i kronologisk ordning tänkte jag sen.
Ja, just det.
Så det var därför den hamnade först. Men först är det ju egentligen alltså, barnets första andetag. Alltså, jag tänker, alltså, barnets första skrik, ljud, allt det där. Barnets första gången liksom öppna, allt det där är ju egentligen det som kommer först. Men sen så tänkte jag, sen sket jag i det här med kronologi. Det var, så att, men det är därför som jag tänker att den var där. Mm. Det hypas ju väldigt mycket av vuxna.
Verkligen. Och det kontrolleras av vuxna. Jo, men det gör det ju också lite. Och det finns ju ett ansvar från vården och mot föräldrarna kring de första åren. Barnet är ju inte så jättemedveten om och kan reflektera om det. Men många barn får ju det återberättat efter sig. Då gick du, eller...
Ja, men du gick inte, det. För du kröp istället. Ja. Så, eller, ja. Ja.
Och för vissa barn och föräldrar så blir det ju så att man... det kan ta lång tid innan man tar sina första steg. Eller man kan också veta att amen, jag kommer inte gå på det sättet. Eller mitt barn kommer inte gå på det sättet som andra barn går. Mm. Så där har du ju verkligen mycket... Här är ju verkligen saker som kanske är viktiga för den enskilda vuxna och också i den kontexten som man lever i som vuxen, att det blir ett stort liksom jämförande.
Ja, men precis. Och jag tänker, och det är väl också kopplat, och jag tänker så här, för när vi pratar om det så tänker jag ju liksom att men då är vi ju liksom utveckling, alltså det är mycket det handlar om, barnens rätt till utveckling och så vidare. Men det blir ju också väldigt tydligt kopplat till de vuxna i form av att barnet hela tiden ska utvecklas och ska nå någon annanstans än där barnet egentligen är.
Ja.
Jag tänker väldigt mycket av de så här, första grejerna, när det handlar till exempel om det, alltså första stegen, första tand, första allt det där, är ju... ska ju vara någon form av så här tecken på att det går framåt, att det går mot någonting annat än där barnet är. Mm. Vilket ju på ett sätt ibland kan bli lite synd, för att då är det återigen det där framtidsfokuset snarare än nutidsfokuset på barnet.
Mm.
Liksom.
Mm. Nej, och det finns ju verkligen en utvecklingskurva som barnet jämförs med och mäts med hela tiden där. Så att det finns ju ett tryck i det liksom. Och om barnet inte går upp i vikt eller om inte ditten och datten, så sätts ju någonting igång både hos, från kanske vården eller föräldrar eller sådär.
Och det är ju jätteviktigt av många olika skäl också. Ja. Alltså det finns ju liksom väldigt mycket i den här dubbelheten, att å ena sidan så behöver vi mäta för att se till, är det någonting som barnet behöver som vi missar liksom. Och samtidigt så blir det här jämförandet att det kanske inte handlar om individen på samma sätt, eller att det blir liksom något annat fokus istället för liksom nutiden och liksom rätten att, ja, rättigheterna här och nu. Liksom. Mm.
Men här har vi också ett avsnitt från en tidigare säsong kring första dagarna, timmarna i livet, där vi pratar med två barnmorskor också kring vilka mekanismer som behöver sättas igång och sådär i de första dagarna. Så det tipsar vi om.
Avsnitt 61, barnmorskan och barnkonventionen.
Mm. Mm. Ja, men där pratar vi en hel del om första timmarna i livet. Så. Sen om man ska gå kronologiskt så händer en himla massa liksom, steg och hit och dit och sådär.
Ska vi göra det? Ska vi köra kronologiskt?
Nej, det kan vi göra.
Okay, ja. Mm. Jag tänker, blir det den ordningen då? Mm, mm.
Ja, vi ser var vi landar någonstans. Men någonstans så börjar ju barnen också bli medvetna om att det här är första gången jag gör detta. Eller, och kanske ofta att vuxna påpekar det väldigt mycket.
Mm, mm.
Nu är det första gången du smakar på det här. Eller första gången du reser utomlands eller vad det nu är. Det finns ju många sådana tillfällen liksom.
Absolut, absolut.
Som hypas också av vuxna.
Ja. Ja, men det som hypas ofta är ju, ja, men jag tänker, första skoldagen.
Ja.
Alltså det är ju en väldig hype. Och för många barn är ju det också, alltså är ju en viktig dag. Det känns ju jättespännande att få gå i skolan liksom. För att det är då vi liksom också säger att nu är en typ stor liksom, ja, lite så. Ja.
Och där är det ju, finns ju det intressanta delar kring det, alltså vilka barn behöver en extra förberedelse och har besökt skolan och träffat sina lärare för att kunna ta emot den här första skoldagen på bästa sätt. Jag har ju varit på några där det är 2-3 barn som bara står och gråter liksom, för att det är så jobbigt, och så ska föräldrarna gå ut därifrån och så.
Exakt. Det är ju det. Det är ju, vissa barn älskar ju det och vissa barn så är det ju jättesvårt.
Mm.
Men det blir ju också att det är också första gången liksom, eller kanske, alltså barnen lämnas ensamma på ett annat sätt.
Mm.
Det är klart att det går upp på liksom förskola och sådär. Alltså, så det är klart att ja, men då är ju barnen där. Men då är de vuxna med liksom en inskåd. Alltså det byggs ju in en annan kanske trygg. Här släpps de ju lite mer själva.
Mm.
Och då är det också så att ja, men hur, alltså att få förtroende för ens lärare, att liksom lära känna sina liksom klasskompisar, hur är det? Alltså det är ju så osäkert. Hur gör en med maten till exempel? På rasterna, vem ska en leka med? Vad ska en göra då? Kan jag vara utomhus om de andra eller behöver jag vara inomhus? Alltså, det finns ju jättemånga så här, första gången en har gympa.
Mm. Mm. Liksom. Ja, och barn kommer till den här första gångerna i den åldern med också väldigt olika förutsättningar, med föräldrar som har totalt olika förkunskaper och förståelser och möjligheter att proppa skåpet fullt med extra strumpor och kallingar och blöjor och vad det nu är.
Mm.
Så att det är väl också viktiga delar liksom, att ingen kommer dit med samma förutsättningar. Så.
Precis. Ja, men också, och då blir det också här, till exempel att ja, men du får en skolbok. Liksom. Hur ska du ta om hand den? Alltså, du vet, alla de där. Ska du ha ett eget, liksom, egna pennor, block? Alltså, du vet, vad heter det? Penskrin? Alltså, sådana grejer. Liksom. Och liksom, en ryggsäck, allt det där. Blir också. Det ser ju väldigt olika ut för olika barn i hur det där preppas liksom, hos i familjen.
Mm. Nej, men och sen så följer ju en himla massa händelser för första gången där.
Typ och första läxan och vet, allt det där.
Ja. Och det är ju viktigt alltså. Första läxan.
För en del, absolut.
Nej, men och jag hörde ju bara häromdagen en full uppräkning av vilka som är med i matrådet och elevrådet och vad heter det, kompisstöd, kamratstödjare och det ena med det andra från ett av mina barn som är 7 år. Och det var lite så här överraskande för mig att det var sån total koll på det och vilka som var och sådär.
Var det som i någon form av sätt ändå var en positiv grej att det finns och så, eller är det liksom lite mer vilka som är med och varför? Alltså,
ja, men det var ett redovisande delvis för att berätta om fördelningarna och det var ändå lite högtidligt också vilka som har det och så.
Ja, men vi har, ja precis, vi har pratat om, ja, nu är det väldigt mycket kopplat till skolan.
Ja, men kalas är ju också, men det kan, shit alltså. Ja, kommer man ihåg sitt första kalas? Det gör man inte.
Alltså, jag kommer ju inte ihåg något av de här grejerna vi har pratat om. Surprise.
Nej, men kalas har väl pågått under ganska lång tid där.
Ja, men, det är ju lite olika hur det där, vad det finns för, alltså en del är det ju väldigt mycket så här, föriskalasen liksom, och sen men i skolan, ja, men då blir det ju också de här, så här, vem är det som får vara med och inte? Vem har liksom ekonomiska förutsättningar att liksom bjuda in till ett kalas eller köpa present, alla de där sakerna. Vem är det som har möjlighet att ha ett kalas hemma hos sig liksom? Eller alternativt liksom när du fyller år på året, ja, men det pratade vi om förra säsongen. Vilka är det som uppmärksammas och inte?
Så och när kalasen avancerar till att vara ett bowlingkalas eller på ett lek- och bushus eller vad det nu är. Det är ju också någon sån...
Men, och det kan ju också vara, tänker jag, utifrån aspekten av att du inte kan vara hemma. Det kanske finns ekonomiska förutsättningar, men det finns andra skäl till att det liksom inte går att vara hemma. Utan att du behöver vara någon annanstans liksom. Så det finns ju mycket kopplat liksom till, till alla de här åldrarna egentligen. Men ska vi hoppa vidare till något annat då? Vad ska vi köra då, tycker du? Första
kärleken och kyssen eller kramen, eller det pratar vi om. Det har vi också skrivit ner här. Det kommer väl många ihåg.
Första kärleken, ja, men då var det ju lite äldre, men så här första kram och kyss och sånt där, det kommer inte jag ihåg.
Nej. Ja, men det tänker jag ändå är det var jag också med om ett samtal häromdagen där de redovisade hela hur det hade varit och
den är kär i den och frågan och sånt.
Första gången det kom hem någon annan hem som var någon var intresserad av liksom, och alla andra flabbar och springer in på sina rum och skrattar ihjäl sig och sånt. Och du sitter och stackar där i soffan och ska äta kladdkaka och är 12 år.
Ja, men det där kan ju också så att det här liksom första kärleken kan ju vara, vi som vuxna har ju en tendens att liksom, ja, men lägga det då på den här lite äldre, alltså att det ska vara ungefär som att det ska vara inom citationstecken så riktigt som möjligt. Medan för många barn så kan ju det faktiskt också vara, alltså första kärleken till, ja, men till en kompis på förskolan kanske. Eller liksom, eller att det kanske är någon som du tänker, men vi ska gifta oss, alltså att det liksom, att det finns den aspekten också. Men att vi tenderar att liksom, ja, men lite så att den är inte så viktig för att det kommer hända annat och sådär liksom. Men för barnet kanske den är superviktig.
Och de barn som aldrig känner att någon tycker om den eller blir kär i den eller så här, det kan jag tänka på i det här. För att där kan ju det också finnas lite så här likriktig. Alla tycker att den är snygg. Den är snyggast i klassen.
Men
och då
är
det bara
är det
den som får alla chansfrågor och allting. Liksom. Och så sitter det ju några som inte aldrig får det.
Men tänk att det ändå finns alltid liksom i alla så här typ, eller det gör det väl, i alla klasser och skolor, att det är liksom, det där är skolans snyggaste eller liksom klassens snyggaste eller... Pratar folk så om på jobbet?
Nej.
Vem är jobbets snyggaste? Vem är det som alla frågar chans på jobbet?
Ja, jag har ett traumatiskt minne av det. Men,
är det så?
Nej, inte på jobbet, men när jag var 13. Men det kan vi ta en annan gång. Vi kan ta det när vi kommer på lägerpratet här. Första lägret. Ja. Sen har vi då någonstans i, ja, det blir inte så himla kronologiskt.
Nej, vi skiter
första tappade tanden.
Ja, ja. Mm. Precis, vad ska vi säga om den? Ja, men det kan ju vara jättehäftigt och det kan vara traumatiskt och det kan vara tandfe och det kan vara lite allt möjligt, va?
Mm.
Ja. Ja, men man går att känna att det är en löst tand liksom, ja, ja, så, länge. Mm.
Och där har man ju då kanske varit hos tandläkaren några gånger för att checka och man får svara på frågor hur ofta man dricker saft och om man bara äter godis, ja, på lördagar. Och
om man känner att den vågar berätta det för tandläkaren, om, ja, man vågar öppna, det kan ju också vara så att den känner att jag tänker inte prata med dig.
Nej, och jag tänker inte öppna min mun. Nej. Och jag tänker inte göra ditt och datten. Ja, precis. Jag tror att jag har sagt det någon annan gång i podden. Jag frågar någon tandläkarstudent där om de också får, om de blir utbildade i våld, eftersom man har sett att tandläkare ser så tydligt. Och det sa de faktiskt.
Ja, men det, ja, absolut.
Jag tror att jag har tagit upp det innan.
Ja, men det är så. För det är ju så här, tandhälsa har ju en tydlig koppling till också, ja, men vanvård eller utsatthet liksom, hos barn på lite olika sätt. Så tandhälsa är ju superviktigt.
Mm.
Men blir också svårt om inte barnet har förtroende och vill öppna sin mun till exempel. Mm. Utan så får du då gå, får du liksom vänta typ ett år och testa nästa år istället och se om det går bättre då. Går det inte då så, ja, men då kanske du kopplas till någon specialist. Men det beror ju också på hur, ja, men återigen det här med liksom hur vuxna möter barn.
Ja.
Att barn, vissa tycker ju det där är superhäftigt att få lägga sig i en sån där konstig stol och det är lampor och grejer liksom.
Mm.
Typ, hej, kolla, jag är nästan i en rymdraket. Och sen för andra så är det bara, vad fan är det här?
Mm.
Så. Mm.
Nej, men och där tror jag att många, för där är det också intressant att många barn då när man är 6-7 år, då är det ju jättemycket gluggar liksom överallt. Och att vara det barnet som inte har tappat någon tand än är ju, kan ju vara lite segt liksom.
Ja, men
de här biologiska, kroppsliga liksom förändringarna överlag liksom.
Ja, men det är ju också för att vi vuxna lägger in, alltså återigen, det är det jag tänker, att det ska ju vara någon form av, alltså, även om vi aldrig säger att det är en transportsträcka så är det ju det i så mycket utifrån hur vi, som sagt, är du sist på bollen typ, ja, men då är det ju lite så att vi hela tiden värderar, inte kanske värderar är kanske fel ord, men det här jämförandet i att liksom, du ska göra saker, är du sist så betyder det att du är minst.
Ja.
Men det är inte det, alltså, du är fattar du, det är liksom, det blir så, vi kopplar ihop barnslighet, vi kopplar ihop alltså storlek, allt det där. Det blir liksom, det är som att det inte är lika värderat som någon som liksom har gjort de där grejerna.
Jag tänker på att få mens först eller sist är också som en sån grej som jag tänker att, och den kan ju innebära helt andra förändringar i ens sociala liv. Så.
Och i vissa sådana sammanhang så är det ju kanske inte heller det, alltså för barnet själv så kanske en inte vill vara den första.
Nej.
Alltså så, utan då kanske en hellre vill vara där i mitten snarare. Ja. Man vill alltså en vill inte vara först och inte sist för att det kan vara en, ja, att det påverkar på många andra sätt liksom. Så. Mm. Ska vi ta någon så här första typ matchen eller uppvisningen eller första så här utställningen som ni är med på?
Mm. Nej, men det tror jag kan liksom verkligen prägla ett intresse. Hur vuxna bemöter det och hur det ramas in och vad det medför liksom. Och den pressen eller opressen eller alltså fokus i det liksom. Det tror jag är jätteviktigt. Det har vi också haft många avsnitt av det liksom. Men det här är också någonting som kan ske över hela barndomen. Det är ju inte bara någonting som sker när man är 6 eller 7 år. Det kan hända att man gör sin första konsert när man är 16 eller och så.
Ja, men både tänker jag upplevelsen, alltså både att själv så här, första gången jag är på någonting sånt, men också kanske första gången som jag själv medverkar. Alltså att det är båda de delarna kan ju vara liksom otroligt viktiga händelser för ett barn.
Mm. Och där kan man ju säga att, men där är det ju inte så att det är att föräldrar alltid kan garantera att det sker, och det är därför det är viktigt med möjligheten till att få vara med, uppleva såna här saker är viktiga så.
Mm, absolut. Och där tänker jag kanske, det finns ju ja, men så här, fritidsbanken finns ju som möjliggör just för liksom barn att kunna delta i olika typer av liksom idrottsaktiviteter där du handlar liksom, du lånar helt enkelt. Mm. Men det finns ju också på en del ställen liksom kulturbank som är motsvarigheten liksom, när det handlar om instrument kanske att du är sådär. Och sen tycker jag att jag tycker mig se mer och mer också där kommuner där det är ja, men så här, att vi ger bort typ si och så många fotbollsbiljetter att gå på liksom, typ en allsvensk match. Mm. Men det kan också handla om att du får gå på liksom, konserthus. Alltså lite sånt där. Mm. Det dyker upp lite mer och mer sånt att liksom, vuxna kan bidra till det för att möjliggöra för fler barn att kunna alltså, få de här upplevelserna. Mm. Det kan ju också handla om att hitta ett engagemang eller liksom så, som är jätteviktigt. Mm.
Nej, och bara en liten tanke kring det här tänker jag också är att det är ju kul och viktigt att följa upp de här grejerna om man vet att det är första gången med någon som att man också tar sig tid att fråga men hur var det, vad tyckte du, vad kände du? Alltså det tror jag också är viktigt att det inte blir att man bara, man säger så, gör och konsumerar det utan att man också är närvarande som vuxen där.
Så. Precis, men jag tänker det kan ju också vara viktigt då, alltså om vi nu ska försöka och inte bara babbla massa grejer, utan jag tänker det är också viktigt förberedelserna. Ja. Jag tänker, är det första gången du går på en teater till exempel, eller första gången du går på en bio, så finns det ju samma sak som det är kring liksom, om du går på en fotbollsmatch. Det händer ju massa saker, det finns ju massa olika exakt. Liksom... inom citationstecken, regler för vad en ska göra och inte. Jag tänker, har du aldrig varit på en match till exempel? Alltså de ljudnivåerna som kan vara är ju, alltså är du inte beredd på det så tänker jag så kan ju det vara jätte liksom, svårt. Mm. Nu har ju väldigt många med sig liksom hörlurar liksom och så. Mm. Eller så här kåper. Men om du inte har det till exempel, eller på samma sätt om du liksom är på en teater och så tycker vuxna att det ska... Det finns ju vissa där det är väldigt tydliga liksom regler att när den ska göra vissa saker. Det kan ju vara jättesvårt för vissa barn att känna. Och då tänker jag, då är det så viktigt att vi som vuxna och alla de som ordnar alltså är tydliga med vad är det för typ av... Liksom, alltså förväntansbild, vad är det du... Liksom, här är det okej att göra det här och det här och det här. Liksom. Mm. Alltså, så. Det tänker jag är ju superviktigt för att kunna möjliggöra för alla barn.
Ja, men och det tror jag, om man är med om en dålig upplevelse där, då tror jag många säger bara att jag kommer aldrig ställa mig på scenen, eller jag kommer aldrig åka med på det igen, eller sådär.
Mm. Mm. Och det kanske är, ibland kanske det är så att ja, du kanske såg en skitdålig liksom, film, men det är kanske inte så ofta en tänker så, typ, jag gick på en match, de spelade pissdåligt, jag kommer aldrig mer kolla på en match.
Nej.
Men vi pratar om det. Vi liksom lägger in det som att ja, men har jag gått på den så kommer jag aldrig gå på teater igen. Eller det är två väldigt olika synsätt. Och det här har ju också visat sig att när man tittar på siffror, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det är, men det är ju en enorm skillnad i hur många vuxna som uppmuntrar barn att testa på olika idrotter. Kontra hur många vuxna som uppmuntrar barn att testa på olika typer av kulturaktiviteter.
Mm.
Det är liksom som två helt olika världar liksom i antalet. Och då är det klart att det blir så, då sätter du så jävla press på att det ska då vara ett bra sammanhang första gången.
Mm.
Om en inte får den uppmuntran hemifrån till exempel.
Mm. Och så tänker jag också att barn kan njuta av att det är helt galet sammanhang. Typ gå på fotboll, apropå ljudnivåer. Det finns ju en annan grej som kan ofta kopplas till kanske matcher, det är ju att det är ofta 3-4 galna snubbar, gubbar som står och ropar jätte crazy saker. Ja. Och det kan ju också vissa barn tycka att det här var ju det roligaste och härligaste jag varit med om. Här är ju folk som bara är helt bananas.
Ja, sen kan det bero på lite vad de skriker också. Jag tänker så här, om man tänker sig att man har en familj som har säsongskort på ett specifikt lag, både så här hockey och fotboll, men det är framförallt fotboll då som och då, om du tänker, om du sitter där och så är barnet alltifrån nyfödd till liksom kanske 5, då kanske en inte vill att det ska stå en gubbe bakom och skrika liksom könsord.
Nej.
Och då tänker lite, vad tänker den gubben? Och då är ändå det på liksom så här läktarplats som är...
Familjeläktar.
Nej, det är faktiskt inte familjeläktar, men typ liksom. Men det är ändå så här. Men då tänker man lite så här. Varför måste en skrika sånt?
Ja, men verkligen.
Men det är en annan fråga. Ska vi hoppa in på typ någon annan?
Yes. Ska vi prata om första gången man sover hemifrån?
Det kan vi göra, ja. Absolut. Jag kommer inte ihåg sånt, men jag kommer inte ihåg något, så att jag är en jättedålig referent. Kommer du ihåg det? Eller är det bara vi som tycker att det här är en sån här vuxen grej? Det är vuxen.
Nej, men jag tror att det är kanske inte så att man alltid minns första gången man sov hemifrån, men första lägret eller första hajken, eller för vissa barn kan det ju vara extremt signifikanta händelser som gör att man sover hemifrån. Det kan ju vara att man tvingas fly från sitt hus. Så att ja, men det här är första gången man sover utomhus på en plats någonstans i bergen. Det kan vara att man blir omhändertagen. Det kan vara att ens föräldrar blir omhändertagna. Eller, så att det kan ju vara verkligen en jätteglädjefylld första gång med förväntan och godis och popcorn. Och det kan också vara livs värsta ögonblick i stort sett som präglar en för resten av ens liv. Så. Så jag tror att det finns barn med väldigt olika minnesbilder av första nätterna hemifrån. Så.
Och jag tänker för vissa då kanske det också inte behöver vara att det är så här, du kanske inte kommer ihåg det sen liksom i efterhand på samma sätt. Om det är liksom att, om du tänker att det är mer den här sova över hos en kompis, då kanske inte det är någonting som du lägger på minnet kanske på samma sätt när du liksom blir äldre. Men det är ju kanske en viktig händelse där och då för barnet. Det vill säga att det är ju kanske lite så att var ska jag sova? Hur ska man sova? Hur gör man? Alltså det är hos en helt annan familj. Bara det är ju liksom, när äter de frukost? Äter de till frukost? Hur gör den? Vad händer om jag vaknar på natten? Liksom. Alltså det är ju ganska många sådana saker som kan vara för barnet där. När det är liksom, när det ändå är så här trygga saker liksom. Och att det kan vara en kul grej att ha liksom pyjamasparty och lite kuddkrig och lite sånt där, och få fnittra, men få vara uppe lite längre än vanligt och kanske äta andra saker än vanligt och så vidare. Men sen som sagt, och sen precis de sakerna som du berättar, när det är, när barnet lämnas lite ensam av olika skäl. Liksom.
Ja, det kan vara, det är barn som kastas ut av sina föräldrar. Det är barn som rymmer för att de känner att jag kan inte vara här. Men det kan också vara barn som har så mycket allergier så att man aldrig vågar kanske, eller också då föräldrarna och en själv, att man vågar sova någon annanstans för att man riskerar att någonting händer, eller att man har mediciner man måste ta eller vad det nu är. Så att det finns verkligen stora hinder för det, eller, och också när det kan hända, så, och när man då ska sova för första gången, då krävs det insatser av andra vuxna och det är en stor anspänning.
Precis, och att då kanske det handlar om liksom att barnet sen har blivit mer vuxen, och att det kanske handlar om ett boende istället liksom, när det är första gången som en är borta från ens vuxna till exempel, eller borta från hemmet utan ens vuxna.
Men barn tvingas ju sova bortifrån också på grund av, ja, men som vi har sagt då, även omhändertagen och sådär. Vad har du hittat här?
Ja, alltså det finns ju ganska mycket, men jag tänker så, om vi tittar på just när det handlar om, ja men så här, de som får då en hel dygnsinsats till exempel. Jag ska, måste nästan ta fram så att jag inte säger fel, det vore ju väldigt dumt. Men om man tittar på Socialstyrelsen så tar ju de fram lite olika så här faktablad hela tiden. Och då, om man tittar på år 2022, så var det 26 500 barn och unga som någon gång under året fick ändå en sån här hel dygnsinsats. Och hälften var under 15 och hälften var mellan 16 och 20 år. Och det är lite fler killar än tjejer som hade det. Och sen så, ja, så kan den ju prata, det är en liten ökning. Men ja, jag vet inte, det är ändå ganska många barn och unga.
Nej, jag vet. Det finns ju också, jag har ju bott på internat när jag var liten, men det finns ju också barn som bor på internat eller går på internat även när man är under 18, och det kan vara gymnasieskolor eller så är det andra skolor där det finns specialinriktningar eller sådär. Och det finns, så att det finns ju liksom på många sätt att man flyttar hemifrån eller att man gör sin liksom första flytt, om man säger så. Redan när man är, när man kanske är ganska liten på ett sätt.
Precis, och då är den vanligaste formen, vanligaste formen är liksom placeringen är ju familjehem. Så. Men jag tänker, där är ju också, vill vi också tipsa om avsnittet med Jenny från Knas hemma.
Ja.
Som ju, där hon pratar just om vissa av de här sakerna, vad en kan tänka på eller vad som blir viktigt.
Mm.
Och nu ska vi göra lite samma grej, att försöka se vad det var för nummer på den. Men för den är jätteviktig. Vi ska se här om vi kan... Ja, men här. Det är avsnitt 86.
Mm.
Och avsnittet heter också just Knas hemma, som organisation då. Jenny Persson Törnqvist är det ju som var med.
Mm.
Men så familjehem är det vanligaste, men det finns ju även HVB-hem till exempel, för vård och boende. Och så har vi ju... Ja, det finns ju många olika typer av...
Ja, nej, men och där tänker jag att vi vuxna behöver liksom reflektera igen då kring att barn kommer med olika förutsättningar. Mm. Är du ledare för en idrottsförening som ska iväg på en cup eller vad det nu är? Är du förälder som ska ha en övernattning eller vad det nu är? Ska ni på ett läger? Att på något sätt lite reflektera om att amen, barn kommer med olika förutsättningar och barn kommer också med kanske inte den utrustning som man kräver för att sova hemifrån en natt. Liksom. Man kanske till och med inte har tandkräm extra. Utan, och man kanske inte har en sovsäck. Och
man kanske inte har sitt gosedjur som man egentligen hade behövt att ha. Eller liksom underkläder. Alltså det beror ju också på vad det är för situation. Så kan det ha varit väldigt, väldigt akut och gått väldigt fort.
Mm.
Eller att barnet inte liksom är med på vad som händer. För då liksom, när vi pratar om det här liksom, så blir det ju så, det är ju så många delar som kopplas på. Vad är det för information barnet har fått? Liksom? Hur skapar den trygghet för barnet liksom, där och då? Om det har varit med om jävligt svåra saker. Alltså, det finns ju så många delar. Så att även om vi pratar om det här första gången liksom, då, så finns det ju så jättemånga rättigheter i det som vi som vuxna behöver preppa för och vara medvetna om.
Mm.
Och det som barn och unga kanske själva beskriver, att de fick inte den här informationen. De fattar inte riktigt vad det var som hände kanske.
Nej, och det kan ha varit vuxna som inte ens kan hantera informationen. Det kan vara föräldrar med psykisk sjukdom eller vad det nu är, som inte alls... Att barnet egentligen är den som sköter hela den här processen av att åka på det här lägret eller så hemifrån. Sen finns det liksom första mobilen och första hemligheten, bra och dålig, första jobbet, lönen, alltså det finns många första grejer, och här har vi planerat och tänkt att här ska vi ha lite egna kanske avsnitt om dem, men vi har ju bara raddat upp alla möjliga grejer här.
Och det finns ju, ja, och det, nu har vi ju egentligen inte pratat så mycket om kanske de specifika rättigheterna, men till varje den här så kan vi koppla liksom olika rättigheter och så. Men ska vi prata om det här första egna rummet?
Ja. Och då gjorde vi kopplingen till artikel 27 och levnadsstandard, för bara igen då det som du sa, så det var ju så vi gjorde upp den också, att på något sätt titta på artiklarna och titta på, men vad är kopplat till första gången här, vad skulle vara kopplat, som det här med rätt till privatliv och integritet, men då funderar vi på, men mobil eller hemlighet eller sådär. Men första egna rummet, där tror jag ändå att jag kommer ihåg mitt första egna rum. Det var under ett myggnät i Kongo. Och jag tror att jag kom ihåg många grejer därifrån. Hur det såg ut. Och jag kommer ihåg min stereo. Jag kommer ihåg min anslagstavla var en liksom grej av vass. Och där hade jag massa Pekka Lindmark, en gammal hockeymålvakt. Alltså jag kommer ihåg väldigt mycket liksom bilder av det. Och en sjuk grej var där. En väldigt rolig grej var så här. När vi bodde där så fanns det jättemycket kameleonter. Du vet det här djuret, ödlen. Och de tog man då, så kröp de på en pinne och kröp upp på en arm. Och så höll de på att krypa på en. Och sen så tog man in dem inomhus. De var ju så himla bra på att kamouflera sig. Så jag vet ofta att det var så här bara, var är kameleonten? Den är någonstans här inne i rummet, men jag vet inte var den är. Så ibland kommer jag att jag tänkte så här på natten, bara, undrar om den är kvar inne i rummet eller om den har gått ut. Men det var kameleonten som försvann i mitt första rum i alla fall.
Ja.
Kommer du ihåg ditt första rum?
Jo, men det gör jag. Men det var ju också att vi flyttade liksom från ett ställe till ett annat. Eller flyttade ganska långt. Och Jag ville ju inte. Jag var den enda familjen som inte ville flytta dit då liksom. Mm. Men då kommer jag ihåg att då var det liksom utifrån liksom barnets då, från att ha bott på ett mycket litet ställe till att det kändes som att det var liksom världens största hus. Det var ju inte det vi hade, men det var liksom lite känsla att ja, då kommer jag ihåg, då fick jag ju ett eget rum liksom. Mm. Och det var ju, jag kommer inte ihåg liksom hur det var då. Jag vet ju mer bara sen när den var äldre att det blev någon vattenskada. Så att då fick jag så här välja tapet. Eller jag fick inte välja helt tapet. För de jag ville ha var svarta. Och det gick inte. Så då fick det bli någon andra som ändå var lite mörkare. Liksom. Men ja, jag kommer ändå ihåg att ja, men det var ett eget rum. Liksom, så. Mm. Mm.
Nej, men här finns ju massa tänk kring vad, när man ska ha sitt första egna rum och vad ska det innehålla och hur ska det vara även då från när man är ett spädbarn liksom. Mm.
Och varför kan det vara viktigt eller varför kan det vara oviktigt och liksom för vem kan det vara det och kommer ens alla barn kunna ha ett eget rum någon gång liksom under sin uppväxt eller sin barndom?
Nej, och där är det ju inte så i Sverige att många barn delar ju rum med syskon och flera syskon och ibland föräldrar och sådär att man försöker liksom ha någon slags bokhylla som skiljer av och man bor kanske på ett boende eller ett asylboende där hela familjen är i ett enda rum liksom. Mm. Och samtidigt som vi har en ganska så här tydlig tanke på något sätt i Sverige att men alla ska ha ett eget rum. Så.
Ja, men det blir ju också lite det får ju såklart konsekvenser för att till exempel det vi förknippar oftast med liksom ett eget rum är ju kanske lite här att ja, men du ska kunna kanske då få vara i fred, att få vila, kanske sova. Det handlar kanske också om att kunna liksom stänga om dig själv, att liksom ha ett privatliv, att kunna ha de här hemligheterna till exempel. Men många gånger så kanske också beroende på liksom vem barnet är så kanske ju äldre barnet blir så kanske det blir viktigt också med att kunna göra läxor till exempel hemifrån. Medan kanske det är yngre så kanske du gör tanken att du ska göra läxorna tillsammans. Liksom. Så, men alla de här många saker blir då kopplade till, alltså rättigheter blir kopplade till ett eget rum.
Ja.
Vilket ju gör att lever du trångbott så har du mycket svårare att kunna till exempel vila, alltså alla de här sakerna, göra läxor. Allt det blir ju mycket, mycket svårare. Och då tänker jag att då liksom, om man bara tittar på i Sverige så är det faktiskt, Sverige har flest trångboda i Norden. Och när man då kollar på SCB, de säger att det är 16% av Sveriges befolkning som bor trångt. Och det är den högsta andelen då i Norden. Men det är också att man pratar om att när de tittar, liksom, det här är något EU-mått som de går på också. Och även när vi tittar på, liksom, vi ligger, nu känns det som att jag börjar flumma, så det här kanske vi får klippa upp. Men det jag skulle säga var att man pratar också, alltså i Sverige så är det, tror jag, 30% av de som är utrikesfödda bor trångt. Sen kan man, liksom, man kan bryta ner det här på väldigt, väldigt många olika sätt, men det ser ju väldigt olika ut för olika barn.
Ja.
Återigen, och det är också det här att barn diskrimineras på grund av bostadsort till exempel. Och man har ju gjort någon form av liksom så här summering i vad de tänker sig kring. Vad en tänker när de mäter de här sakerna så handlar det ju om liksom att då är det ett rum per si och så, och har du si och så många barn så ska det finnas ungefär så här och så här många. Så att det finns ju någon sån motto på det hela. Men det är klart att det påverkar barn jättemycket.
Ja, och kopplingen till att ta hem kompisar och vänner och kunna vara på sitt rum. Alltså sådär. Nej, men det är bara viktigt. Så.
Och då tänker jag också lite så att det är samtidigt så att beroende på var du bor så hur lägenheter byggs till exempel, om du pratar hyresrätter till exempel, så handlar det också om hur de rent fysiskt utformas. För att alla kommer ju kanske inte faktiskt ha råd att bo i en så pass stor. Då handlar det också om att bygga på ett sätt som att du ändå kan avskilja, så att du kan möjliggöra för fler rum i rummet. Liksom. Nej, så att jag tänker, det finns ju så många aspekter i det här. Nu ler du lite, jag vet inte. Eller,
nej. Jag kom på en andra först, en annan första första gångsgrej här, men vi kan ta det sen. Nej, men verkligen det är ju, ja, det vi vill säga är ju bara också att, ja, men det finns kring många av de här första gångsgrejerna så finns det liksom mycket och hantera också och tänka till kring så.
Mm. Men jag tänker bara, om vi bara återigen bara pratar om det här med liksom, för när vi pratar om då bostad eller ett eget rum, då är det liksom rätten till bostad eller rätten egentligen till en skälig levnadsstandard, artikel 27. Men det jag tänker är att många gånger när vi pratar om det så pratar vi bara om att barn har rätt till en skälig levnadsstandard, vilket känns som att ibland pratar vi om det som någon slags så här miniminivå. Mm. Det ska, att vad är egentligen skäligt? Men när vi tittar på vad som faktiskt konventionen säger, så säger den att det ska vara ändå en levnadsstandard som krävs för att möjliggöra liksom barnets fysiska, psykiska, moraliska och andliga och sociala utveckling. Det vill säga att det är inte att du inom situationen bara ska kunna bo. Det handlar om att du ska ju ha en levnadsstandard som möjliggör utveckling inom många olika områden. Och det tänker jag, det tenderar vi att liksom missa i det här, som jag tycker är superviktigt. Liksom. Mm.
Sen har vi en tillgång grej, men första gången man berättar för en vuxen, här är det ju liksom, alltså, att du har blivit utsatt för våld, alltså på, och kopplat till artikel 19. Där finns ju många första gången grejer man skulle kunna säga, men just det här att vi har varit inne på det i andra avsnitt, men också det här första gången man väljer att öppna sig, vad händer då? Hur tar någon emot det? Alltså de här första signalerna, barnets tester och att testa av omgivningen, vem kan ta emot detta och sådär. Mm. Vem väljer jag att vända mig till och så.
Och vilka kan barnen vända sig till?
Exakt. Liksom. Digitala möjligheter att, som barn har eller inte har, att kunna ha en kontaktyta någon annanstans och sådär.
Mm. Och det tänker jag, nu minns jag ju så tyvärr inte liksom procenten, men många barn som hör av sig till BRIS, det är ju där de berättar för första gången.
Mm, mm.
Väldigt många av de barnen som är avsett till BRIS har inte berättat för någon annan.
Mm.
Och jag tänker någonstans så är det lite det, jag tycker att BRIS uttrycker det så också så bra, att när barn berättar så finns det ju faktiskt hopp. Därför att det är då det faktiskt också går att agera, att göra någonting, att ge barnet stöd på olika sätt. Mm. Så jag tänker, det är ju superviktigt att möjliggöra för barn att få barn och liksom, men både känna den tryggheten i att vuxna lyssnar och tar om hand det jag berättar, men också att faktiskt vuxna agerar på det som barn berättar. Och då tänker jag, då är det ju väldigt mycket, för det är ju väldigt många, om vi tittar på den här studien då av våld mot barn, som ju görs med liksom regelbundenhet, den kom ju förra året. Och då, om man tittar på, det är ju 40% av barnen som då beskriver att de har utsatts för våld av en vuxen. Medan tittar vi på, det är 57% som svarar att de har varit utsatta för våld av antingen en vuxen och eller då en jämnårig person. Och då tänker man, om det är 57%, så är det är ju jävligt många barn.
Mm. Mm.
Och om de då har berättat för någon eller inte, liksom. Och då så tänker jag, ska vi dra några siffror här bara, ur den här rapporten, eller? Ja. Då är det, då berättar av dem då som hade utsatts för fysiskt våld och hade upplevt våld mellan föräldrar, så hade 58% berättat det, och oftast är det då en jämnårig som de har berättat det för.
Och där tänker jag också kopplingen till att utbilda barn eller hjälpa barn att förstå sina rättigheter, för att om man då väljer att när jag för första gången öppnar mig, då är det för en annan jämnårig, och om den då kan bekräfta och vet att, men det här är ju inte bra, vilket de ofta kanske gör utan att bli utbildade, för att det är också någon slags intuition och naturlighet i det liksom. Men det är också viktigt i det liksom.
Ja, och samtidigt, och jag tänker någonstans så handlar det också om att det kanske är så att, men berätta inte det här för någon. Och så blir det ju, då är det ytterligare ett barn som ska bära på någonting jävligt svårt. Ja. Liksom. Och alltså att vi som vuxna kan ju inte lämna barn ensamma i det, för barnen ska ju inte känna att det är deras ansvar.
Nej.
Utan det är ju vi som måste se till att hela tiden möjliggöra för barn att berätta. Även om inte alla kommer berätta, så tänker jag att det ska ju inte vara barnet som ska behöva liksom söka det här liksom på olika sätt.
Mm.
Och jag tänker också, vad gör det med det barnet som får motta den här berättelsen?
Mm.
Som,
ja, ja, visst.
Så.
Nej, och det tänker jag också en siffra. Eller någonting som är att man oftast har berättat för en jämnårig både om våld men också sexuella övergrepp. Det är ju också någonting som bakom det så är det väldigt jobbigt att höra att man vänder sig till en jämnårig och inte till en vuxen.
Ja, men precis, för att det är samma rapport då säger ju att av de då som återigen som hade då utsatts för fysiskt våld och upplevt våld mellan eller utsatts för att uppleva våld mellan föräldrar så var det 17% som hade berättat för någon professionell, alltså inom skola, socialtjänst, polis eller hälso- och sjukvård eller ungdomsmottagning.
Mm.
Så om det är nästan 60% som har berättat för någon, men det är ungefär 17 eller nästan 20% då som har berättat för en professionell.
Mm. Och om man tittar på sexuella övergrepp så är siffrorna detsamma nästan i
lägre, lite lägre.
Ja, lite lägre i det då att 56% har berättat för någon, oftast också igen då jämnårig. Mm. Och 10,5% för en professionell.
Mm.
Så att höja den siffran för de professionella personerna är ju en jätteviktig del. Liksom så.
Och då kräver det att vi som vuxna är närvarande, att vi lyssnar, att vi ser barnet och att vi frågar. Och att vi frågar igen.
Mm. Och också att man inte tänker att amen, du är nog inte den första jag berättar för. Utan du har nog sagt att det är många andra och det är säkert flera andra som har tagit tag i det. Det tänker jag kan vara en sån vanlig tanke hos en vuxen.
Absolut.
Nej, du kanske är den första. Mm. Även om du tänker, men jag är ju bara förälder till dens... Alltså, man kanske är en förälder, det här kanske är ett barns kompis och så är man förälder och tänker man, nej men klart den har pratat med sina föräldrar och skolan och kuratorn och tränaren och ditten och datten liksom. Men det är kanske inte så, du kanske är den första.
Precis. Mm. Ja.
Mm.
Så att vara den första vuxna, viktiga vuxna tänker jag, vill en ju. Att det ska finnas väldigt många sådana.
Mm.
Så att det inte bara är den första utan att barn hela tiden får möta de här viktiga vuxna som lyssnar, ser och agerar.
Mm.
Ska vi runda av på något sätt?
Ja, jag har en helt annan avrundning här på första.
Okay.
Som kanske känns lite abrupt här nu när vi har pratat om det här lite tyngre. Men det är så det är. Och jag tänkte bara första gången man smakar på wasabi. Mina äldre barn lurade i mina yngre barn att det var päronglass.
Nej!
En stor tesked med wasabi och de bara...
Nej men gud!
Så, det kan man ju verkligen komma ihåg första gången man smakar på olika läbbiga grejer.
Ja, shit. Den var lite tuff.
Mm, och jag stod där och visste det om det och sket i det och bara skulle njuta av. När det är liksom bolmar rök i barns näsor. Nej men... tack för att ni är med oss det här första avsnittet av den här nya säsongen och haka på och som sagt dela gärna med er av den här podden som vi gör så att fler kan vara med på tåget för barns rättigheter.
Mm. Då är säsong 7 igång. Kan du inte säga det här igen som du har längtat efter att säga som jag nu...
Thanks heaven for season 7. Hej då, vi ses nästa måndag. Hörs nästa måndag menar jag.
Hej!